Jag, kan, jag såg en helt sjuk grej på Twitter häromdagen. Inte en sjuk grej, men en otippad grej som fick mig bara så här. Vad är det här?
Ja.
EU har ju nyckelkompetenser, 8 stycken.
Japp.
Jag antar att du är bekant med dem sen tidigare.
Ja, är det.
De ska tydligen renoveras, de ska tydligen uppdateras. Jaha. Typ nästa vecka.
Okej.
Okay. Man bara, wow, okej. Okay. Det här är någon som har gjort väldigt långt ifrån att liksom förankra med skolor och lärare och så. Det är bara så här, gått lite sin egen väg typ, och nu bara, wow.
Och vad är det som ska uppdateras då?
Typ samma sak. Alltså de verkar vara ganska lika, bara lite olika. Alltså jag fattar inte riktigt, men det är samma punkt. Jag bara, man ska förklara dem lite annorlunda. Och,
jaha.
Alltså så. Och det är väl rimligt för mig, jag googlar på det. De är från 2006, mm. Så det är väl så här, ja, jo, det har ju hänt en del med framtiden och så.
Ja.
Men annars, jag vet inte. Men det var en sån grej som bara slog mig från ingenstans. Så var jag såhär, wow, vad händer?
Vi behöver andra nycklar helt enkelt för framtiden, kan man säga då.
Snygg referens, det har präglat min vecka. Hur har din vecka varit?
Jo, min vecka har präglats av nationella prov, studentförberedelser och vad heter det, elever som liksom på något sätt har återkommit till mig fast de har slutat för länge sedan.
Mm.
Ja, så är det. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam. Vet du vad jag var igår?
Nej, vad var du igår?
Jag var på Lorensbergsteatern och det är en stor teater här i Göteborg. Och där såg jag min gamla elev stå på scen.
Jaha, vad roligt.
Ja, för ett fullsatt, det var fullt med folk och hon har en enmansföreställning som hon kör i 1,5 timme.
Fantastiskt, vad roligt.
Ja, det var fantastiskt roligt. Och hon heter ju Kristina Petrushina, eller Kejo, som hon också heter, och spelar då en föreställning som heter Ryssen kommer. Och vi var där 8 stycken av hennes gamla lärare, och vi fick det som någon slags, jag vet inte, uppmuntran. vi gick dit för att lite följa våra gamla elever och sådär. Vi gör det ibland.
Just det.
På jobbet. Och se vad det blir av. Och det är ganska, vi är ganska duktiga på det, tycker jag, att följa upp. Vi har ju teaterelever på vår skola och följa upp och följa med vad elever faktiskt gör. Och det är något fint i det att se. Hon tog ju studenten för bara 2 år sedan, så att det är ju oerhört fascinerande hur fort det har gått och hur stor hon har blivit på bara 2 år. Alltså i vuxenhet, i mognad och i, du vet, i att stå på en scen i 1,5 timme själv, det kräver en hel del. Och jag minns ju när hon var nervös av att hålla föredrag i 4 minuter. Så det tycker ju jag är häftigt. Men, men samtidigt så slog det mig en helt annan sak när vi satt där. För jag har i veckan även fått sådär notiser på Facebook och på Instagram och så, sett gamla elever som tar sjuksköterskeexamen nu eller som har liksom fått något styrelseuppdrag som de tycker är lite roligt, alltså inte sådär tjusigt som det lät, utan liksom sitter i någon fotbollsförening eller kommer in på sin...
Mest, alltså folk som går vidare.
Ja. Och det är så otroligt. Alltså det är en sån otroligt stor känsla på ett sätt att man har varit en liten del av deras liv, eller en ganska stor del under en väldigt kort tid. Och sen blev det liksom människor som fungerar och vuxna personer som går vidare och berikar den här världen. Det är något så otroligt fint med vårat jobb, har slått med den här veckan. Visst.
Så är det. Och sen är det naturligtvis det väldigt svårt att veta vad man själv har haft för roll i det. Det är ju ingenting som går att mäta och liksom sätta på en skala och bara säga, check, jag gjorde det där.
Nej.
Men liksom det är annat än det väldigt, väldigt konkreta liksom ögonblick, men jag förstår dig.
Nej, men att
det
man
finns
har fått
någonting trevligt att träffa, så det är någonting som det är liksom, det är en frukt man får skörda mycket, mycket senare och väl inte särskilt ofta och inte särskilt regelbundet, vilket gör att det Det är alltid roligt när det händer. Jag förstår det precis.
Ja, och att man fick vara med en liten stund. Och jag säger inte att jag har någon som helst del i någonting. För jobbet gör de ju själva liksom. Men det är ändå fint att man fick vara med en stund. Och någonting bidrog man säkert med. Och att man fick vara med en stund och följa unga människor. Det tycker jag är fantastiskt fint på alla möjliga platser. Så det har jag frotterat mig lite i denna veckan och funderat på och känt att jag vill uppmuntra och att vi måste mycket mer. Alltså, tanken, det borde finnas någon sån här att de återkom och berätta hur det gick.
Det finns skolor som jobbar så för att liksom hantera, alltså för att motivera elever och liksom så.
Ja.
Det är inte för lärarnas skull, men för nuvarande elevers skull, att man pratar om så här, vad är nästa steg och gick vidare. Du vet, så här, så här, kamratstudievägledande. Så det finns ju absolut skolor som jobbar på det sättet. Det är jätterelevant.
Ja, och det här, jag tänker ju bara tv-serier, det som heter så här ett år senare, eller du vet, men de följer upp några månader senare, hur gick det sen? Och det,
ingen aning.
Men det är intressant tycker jag. Så att jag är lite glad för det. Så det var min första spaning liksom. Och sen är det en ynnest i vårt jobb att vi faktiskt får den där frukten någon gång ibland. Det är bättre än alla sådana här klockor.
Det där är ju väldigt annorlunda beroende på vilka verksamheter man jobbar med såklart.
Ja.
Det är klart att jag har elever som jobbar så pass många gånger nu som är liksom, blir stora och växer upp och liksom, som man kan träffa som kan vara alltså så. Men framförallt är det ju så att de som slutar hos mig och så några år senare när man träffar dem, då är de ju fortfarande unga liksom, på ett annat sätt.
Ja, just det.
Men det är ändå fascinerande. Det finns som en helig rit bland vi i en FT5-skola av någon av helt orimlig anledning så släpper vi dem ett år in, typ ja, 3 månader innan de ser sina första betyg.
Ja.
För då är det så himla smidigt med en skolövergång, var det någon som tycker. men då, alltså, så, det finns en helig rit kopplat till 600 som kommer tillbaka och hälsar på.
Ja.
Och liksom även en del sjuor som kommer tillbaka och det, nej, kanske en 8 då.
Ja.
Det finns någonting speciellt i det där.
Ja.
Alltså kring liksom att så här, testa vart är man nu, vart har man varandra, vad är det som är så.
Ja.
Det är fascinerande.
Ja.
Bara liksom så här, en studie i så här, vilka hälsar man inte, den grejen. Det är så här, wow. Det är mer, helt eget kapitel. Men nu ska vi ta och gå vidare från det till det andra.
Ja.
För att kunna få till sådana relationer och sådana prestationer och för att kunna vara de som betyder någonting för elever så bygger det ju någonstans på villkor för oss lärare, såklart.
Absolut, absolut.
Alltså det är en stor skillnad på att jobba med en lagom stor grupp och en superstor grupp. Det är en stor skillnad på att ha liksom rimliga antal kurser kontra att ha hur många som helst. Så.
Ja.
Och så vilka förutsättningar man har. Att, ja, men jag tänker ju på det varje vecka. Liksom så här, har jag bråttom, jag rusar över skolgården. Jag liksom, istället för att gå ut och sätta mig och ta en kopp kaffe i solen och vara tillgänglig så liksom är jag på väg för att förbereda nästa grej eller jag tar ett möte med någon kollega eller du vet liksom. Hur man hela tiden rationaliserar bort de här liksom luckorna som skulle kunna vara början på de samtalen som man sen minns när man vuxit upp. Liksom. Är du med?
Ja, eller, absolut, absolut.
Och med det som bakgrund ska vi gå över och börja prata om läraravtal. Varsågod. Nu stängde hälften av våra lyssnare av från bara, nej vad tråkigt.
Ja. Nej, men det är ju faktiskt oändligt viktigt tänker jag. Att vi pratar, jag tycker väl inte heller att läraravtalet känns liksom, åh det är inte det sexigaste jag vet i livet. Men det är ju ändå liksom någonting som för, alltså jag kan ju tycka att jag har varit frustrerad över våra... alltså det finns ju så mycket i skolorganisationen som gör att det här fantastiska med vårt yrke blir så jävla kass ibland. Alltså det blir ju att man hamnar i någon slags paradox att när man ska göra det som är ens jobb då ska man egentligen, då tycker liksom arbetsgivaren att nej, nu ska du göra någonting annat. Eller jag hade så här fascinerande samtal med någon som sa att nej men nu var ju min liksom bokning full. Så nu kan jag inte ta emot fler du vet i min verksamhet, vad det nu var för verksamhet. Och okay. Jag tänker ju liksom att så har ju aldrig mitt lärarliv fungerat, utan är det så att de ekonomiska förutsättningarna säger att jag behöver ha liksom 7 klasser, då har jag ju 7 klasser. Och, och då säger de att då är det det som är fullt istället för 5 klasser som jag hade innan.
Och det... Jo, men det är klart att det finns en dragspelseffekt effekt i det, så är det ju naturligtvis. Ja. Och det är en stor del av när man förhandlar avtal, att liksom ta hand om sådana bitar. Nu har vi haft de senaste avtalen som vi haft, det har det inte varit så himla mycket diskussion.
Nej.
Jag skulle säga att det kanske har varit så här 4, 5, 6 år kanske, något sånt. När det känns som att liksom det har inte varit så mycket diskussion bland det i lärarkretsar eller samhället överhuvudtaget, för att lärarna har fått avtal väldigt tidigt. Jag tror det kan vara så att vi direkt när man börjar diskutera tillbaka vi kommer överens om det här. För att det har varit ett stort fokus på lön, och det har varit ett stort fokus på att så här, kunna komma överens och kunna skapa bra förutsättningar för att liksom bygga bra skolor och så. Det har också funnits en arbetsmarknad som ändå har varit fördelaktig för lärarna någonstans. Alltså vi har haft en ganska bra löneutveckling i kollektivt. Utan att man behöver liksom förhandla så mycket om det. Vad som händer den här gången är att lärarfacken som tillsammans bildar lärarnas samverkansråd, de har varit så här, vi behöver också komma i ordning på det som skapar liksom lärarkris. Och vi måste förstå att de lärarna som är kvar, om de ska orka liksom hjälpa till att lösa det, så måste vi jobba med villkoren och liksom arbetsmiljön och liksom de bitarna av avtalet också, precis lika mycket. Och då har Sveriges kommun och landsting tänkt så här, nej, det viktigaste för oss är hur man turordnar vid arbetsbristuppsägningar. Kan du tänka dig någon skola där bara, nej, vi har för många lärare här, det är vårt problem. Vi har för många lärare, vi är inte tillräckligt med elever, vi behöver göra upp lite med folk. För vi är så här. Man blir så här, på vilken planet finns man där det är ett problem just nu? Jag är ledsen, vi har för många lärare. Nej, alltså, vi har inga lärarkris, det är inga, jag fattar ingen problem. Vi har för många lärare anställda, och herregud vad jobbigt. Det är som att man liksom förbereder för ett avtal som är så här, bara, om du skulle krascha ett flygplan på skolgården, vems ansvar är det att städa? Det är liksom den idén någonstans vi börjar prata om.
Men är det bara, därför som det har kraschat?
Nej, men det har varit den ingången som vår arbetsgivare har haft. Nej, istället för att tänka så här, okej, det fattas tiotusentals lärare, vad gör vi för att ta hand om någon som finns? Vad gör vi för att göra det här yrket attraktivt?
Ja, men absolut.
Och det är liksom man har en omvärldsbild som är ganska så här, wow, okej.
Men varför? För jag kan ju, det finns ju någonting, man undrar ju lite hur Sverige, alltså det är ju inte konstigt, det ska jag säga, att man ibland känner att det inte är fokus på verksamhet utan fokus på helt andra parametrar i skolans värld. När ens den högsta samarbetsorganisationen för arbetsgivarna har det här fokuset. För att det är ju absolut ingenting som man i dagens skola diskuterar ens. Vi har lite för lite, utan snarare är det, hur ska vi kunna rekrytera mattelärare? Hur ska vi få till en skolledare som vill stanna kvar? Hur ska vi få och så vidare? Det är ju oerhört komplicerat och svårt, så som jag upplever det. Det verkar ju, att vara rektor i dagens värld verkar ju skitsvårt, att kunna leverera liksom utbildade lärare till alla sina elever och sådär. Verkar ju inte som, ja, men jag känner ju så här, för nu har de ju utsatt medling, de gick ut och samarbetade ihop, och det känns ju ändå, jag tycker det är vettigt att våra skolförbund, alltså fackförbund, faktiskt väljer att samarbeta. Jag såg att de fick en del kritik för att många menar att går man till medling, som det nu blir, för att man inte kommer överens, så brukar man få, alltså medlarna brukar man, det brukar bli så att man får det som liksom hela marknaden går ut med då, att man hamnar på de här 3%, eller du vet, man hamnar precis som
märket
liksom i hela avtalsrörelsen. Men jag tror ändå att det är liksom dags nu, och jag tror det är dags i väldigt många branscher där man pratar om, där vi har haft new public management alldeles åt helvete för länge, att vi börjar diskutera hur har vi det på våra arbets, liksom, hur är arbetsmiljön, för den är ju så otroligt mycket mer värd idag. Alltså jag tänker vi missar den i våran diskussion. Om vi inte går, om vi inte säger stopp nu, om vi inte går tillsammans och säger hörni, vi måste prata om hur vi har det på jobbet, så vet jag inte när vi ska göra det. Vi måste ju sätta stopp någon gång, och få fokus på vad det är att vara lärare 2018, och få fokus på att vi måste få det här, för att vårt yrke är ju, det kan ju både du och jag intyga, att det är ju ett jäkla roligt jobb. Men varför ska vi inte få jobba med det då? Det är ju för att det är väldigt mycket annat som går åt. Alltså som du sa innan, man blir ju så superstressad hela tiden av andra saker som egentligen inte är jobbanknutna på något sätt. Så att, men jag vet inte vad som kommer att hända nu. Vad tror du om medlingen? Jag vet ju att Aida Hadzialic, vår före detta gymnasieminister, ska vara en av medlarna. Vad tänker du om det?
Och framförallt att Kurt Eriksson, som är tidigare chefsjurist vid Medlingsinstitutet.
Ja, okej då!
Som också jag tror är... Min känsla är att det är han som står för liksom avtalsbiten. Mm. Och att hon står för själva skolbiten. För man har sagt att vi vill ha folk som... Vi kan inte ha vem som helst, vi måste ha någon som förstår skolans unika förutsättningar.
Mm.
Och då finns det en tidigare minister, och det är inte alls orimligt att det är en person av den digniteten som liksom på något sätt förstår och som har en insyn och som liksom kan leverera någonting runt det.
Mm.
De kommer ju presentera ett bud, och sen så får man förhålla sig till det. Antingen tackar man ja eller så tackar man nej.
Mm.
Och då röstar både lärarnas samverkansråd och liksom SKL för sig.
Mm.
Och kommer alla överens så är det fint och klart och bra.
Mm.
Gör man inte det så går det tillbaka till medlarna, och då kan de säga nej, vi tänker inte engagera oss mer i den här skiten. Och då finns det en möjlighet för stridsåtgärder från båda hållen.
Mm.
Jag vet inte vad som kommer hända det. Det känns som att de är ganska långt ifrån varandra. Jag hoppas att det är ändå så. Det är bara min bild utifrån att det känns som att det är så. Jag hoppas att det finns en mobilisering bland lärarröster. Jag uppfattar det som att det är det som händer just nu. Man börjar prata om den här kampanjen Lärareffekten, som är precis det du beskriver förut. Så vad har en effekt på en skolgång? Liksom, vad är det för effekt på en persons fortsatta liv och liksom ens uppväxt? Och liksom vart man kommer och vad man är bekväm med och vad man fick klara av att göra. Och, så.
Mm.
Och vad vi gör för att investera i unga människors liksom, framtid. Att det är det handlar om. Och att det kommer krävas tusentals mobiliserade lärare och andra människor som står upp för lärarna.
Mm.
Mm. Den kommande tiden, den 23 maj, som är snart... Nu i veckan som kommer är en stor så här, kampanj idag i det sammanhanget. Och jag tror att det kommer liksom vara veckorna framöver när det kommer.
Mm.
Jag hoppas att det här avtalsrörelsen, att det kommer bli ett tydligare fokus på rätt saker. Alltså det har varit, tyvärr har varit så här, de gånger vi har haft avtalsrörelser och vi har liksom kommit så pass här långt. Det har varit i närmast i skarpt läge.
Mm.
Att det är massa lärare som har vänt sig mot facken, vilket är helt orimligt. Mm. För det är så här, antagligen är vi inte facken. Alltså det är klart att det finns saker som man kan göra bättre, men liksom, det är ju inte de som är skurkarna i det här dramat. Det är det inte.
Nej.
Jag har önskat att det fanns liksom ett fokus på arbetsgivare, ett fokus på de som bestämmer över liksom villkor och så.
Mm.
Och att man synar det när SKL säger saker som att så här, jo, men vi har massa olika kommuner och det är olika liksom villkor och det är klart att vi behöver olika liksom så.
Mm.
Så kan vi inte bara lösa alla arbetsmiljöfrågor på lokalt plan och så. Då kommer det en massa kommunpolitiknötter som inte har en aning om vad de håller på med. Som bara, vi ska ha det så här. Och så liksom kommer de fucka upp skit. För det, liksom, det är inte professionella människor.
Nej.
Jag kan bara se det i min kommun där liksom... Där arbetsgivaren har bestämt. Och jag försöker vara lojal mot min arbetsgivare när det kommer till liksom sådana här sammanhang.
Mm.
Men, för jag tycker det är en bra arbetsgivare. Jag har fått ut mycket av det. Jag har lärt mig att jag kan om mitt yrke i deras liksom skolor. Så.
Mm.
Men just nu driver de, jag vet inte om du följt det, för det blir en ganska medial grej. En hetsjakt mot vilka tröjor lärare bär på jobbet. Har du följt med på den här diskussionen?
Nej!
Jag vet, det är så jävla korkat så det finns det man blir så här... Okej, här finns det ingen lärarbrist, för här är man inte orolig om sitt rykte som arbetsgivare. Vad de håller på med är att de har bestämt sig för att så här, det finns en förskolekampanj som heter Förskolebroret, som handlar bara om att säga förskolan är underbemannad, det är liksom underfinansierat, det behövs bättre villkor för att man ska kunna göra bra jobb.
Mm.
Det har våran HR-chef bara, nej, där får man absolut inte bära på arbetstid, förbjudet.
Mm.
Och det har varit så här, what? Nu är det gängarna kommuner som går samma väg, men pionjärer som vi är, så har vi bestämt oss för att det här ska vara liksom en grej vi leder. Nu i samband med den här liksom, avtalsrörelsen så kommer in så här, en kampanj från Lärarförbundet som gäller hela skolväsendet som handlar om lärareffekten.
Mm, mm.
Som är precis den här grejen om att liksom så här, vad betyder det dagliga mötet liksom som finns.
Mm, mm.
Oavsett om det är liksom möten med föräldrar i hallen, om det handlar om liksom samtal över mellanmål, samtal över en lektion, liksom vad man gör. Så.
Mm.
För att belysa den biten. Det är ingenting partipolitiskt. Det finns inte en chef, det finns inte en nämndeman, det finns inte någonstans som kan bli provocerare.
Nej.
Men ändå ser de så här, nej, det här är förbjudet, det får man inte hålla på med på arbetet. Vi är neutrala. Man bara, jo, visst, fine. Det är klart att jag inte kommer berätta vem jag röstar på. Det är klart att jag inte kommer liksom börja kampanja för det ena eller andra. Men man blir så här, okej. Vad exakt är det som händer där någonstans? Det är sådana människor som SKL tycker att så här, men kan vi inte bara lägga de grejerna där? Kan vi inte bara låta de människorna sköta våra arbetsmiljögrejer, så behöver inte vi ha någon nationella lösningar för det, för att det är sådär, det är så himla olika. Alltså, jag önskar verkligen att den här avtalsrörelsen handlar om att syna sådana argument och ställa högre krav på att liksom, vill man vara, alltså vill man ta ansvar för skolan, vill man få förtroendet att vara huvudmän för skolan, då måste man också liksom hitta jämvärdiga, jämlika liksom lösningar på det.
Mm.
Och då kan inte det vara till varje kommun och bara säga, koka upp sina egna lösningar.
Nej, och framförallt inte när budget och sånt. Alltså, det är klart att man måste, men jag, alltså det är klart att det finns vissa så här saker som är väldigt lokalt förankrade och väldigt lokala svårigheter, men vi måste ju någonstans ha nationella riktlinjer för vad som är rimligt. Annars så blir det ju helt hopplöst. Och apropå det så pågår det ju faktiskt just nu någonting som heter landsbygdsriksdag. Har du sett det?
Absolut inte. Det finns inte chans att jag sett det.
Nej. Och jag hade inte heller gjort det om det inte vore så att jag råkade ha på P1 på radio när jag körde.
Självklart. Jag känner att P1 livesänder.
Nej, det här var en diskussion. Jag vet inte, det gör säkert P1. Jag älskar P1 på det sättet att man får ju så ofantligt mycket information om någonting som man absolut inte hade någon aning om innan. Och nu var det i alla fall landsbygdsriksdag, och både du och jag bor ju ändå i en storstad och har ändå, även om du jobbar i en mindre kommun och jag i en storstadskommun, så är det ju ändå så att vi har ett storstadsperspektiv när vi pratar, tror jag. Så på olika sätt, för att vi har ju ändå, vi har inte den problematiken som landsbygden har. Men det finns ju liksom en paroll som heter Hela Sverige ska leva. Den har du säkert hört i alla fall. Och landsbygdsriksdagen handlar ju om just det. Vad är rimligt för landsbygden, och hur får vi politiken att liksom även innefatta landsbygdens problematik och landsbygdens frågor och landsbygdens liksom diskussioner. Och det har ju alltid från sjukvård till BB till affärer till skolor att göra då. Så man försöker få påverka politiken helt enkelt. Och det är en intresseorganisation som då heter Hela Sverige ska leva, bland annat, som finns representerade här, och politikerna åker dit, alla utan Ebba Busch Thor, tror jag, om jag hörde rätt. Av någon anledning så är inte hon med, hon tyckte inte att det var viktigt. Men oavsett det så har jag blev lite fascinerad när jag satt och lyssnade på det här P1-programmet, som jag dessvärre har förglömt vilket program det var eftersom det var en slump, var ju att där satt en professor, tror jag hon var, i ekonomi och lite så, och hon pratade om just det, att vad politiker har svårt att omfamna den här frågan. För att pratar man med en politiker om till exempel hur långt är det, alltså, vad tycker du, ska alla barn på landsbygden ha rätt till att ha en rimligt avstånd till skolan? Då så skulle de ju säga, jajamensan, hela Sverige ska leva, säger de, för att man vågar inte säga något annat. Samtidigt så är det ju ingen politiker som skulle vilja lägga på en nationell praxis, vad är rimligt att ett barn åker till skolan? Hur många mil är rimligt? Är det rimligt att ett barn åker 5 mil enkel väg till skolan? Kanske.
Det beror på ålder, det beror på vad det är för liksom sammanhang,
ja, kontext. Men om vi säger en årskurs 2, Är det rimligt? Men att sätta ett sånt nationellt riktmärke och sen säga okej, har man, om det inte är rimligt, då får man då ett extra bidrag, ett statligt stöd, för att alla, det får kosta det. Det skulle ju vara att göra politik av någonting som är rimligt. Jag tänker hela den här friskolediskussionen som du och jag gärna hamnar i, eller jag framförallt hamnar i hela tiden, den är ju helt ointressant om du bor i en landsbygd där det inte finns någon skola, utan du får åka 5 mil till närmsta skola. Då är ju liksom, där skulle ju liksom alltså tänk om det kom en friskola, bara det kom en skola i närheten, men det finns inget ekonomisk bärighet i det. Och jag skulle ju gärna hellre se politiker som ville detaljstyra sån skit som är viktigt liksom. Och jag menar verkligen det, att det är klart att vi kan inte ha barn som sitter i bilar i 2-3 timmar. Är det verkligen rimligt? Om vi nu vill ha en levande landsbygd istället, så kanske vi borde ha någon slags diskussion, som detaljdiskussion. För det är ju en politisk fråga, istället för att ha var läraren står i klassrummet, vilka läxor den delar ut eller vilka digitala verktyg som läraren använder. Det är ju saker som är helt ointressanta egentligen ur en politisk synpunkt, men som politiker gärna pratar om snarare än att prata om skolväg till exempel. Eller?
Just det. Jo, nej, jag köper absolut det. Jag bara tänker att det, jag vill säga, hur kan det inte redan vara en grej liksom?
Ja.
Det är klart att det finns skolor på landet. Det är klart att de, alltså, jag undrar lite om dessa kommuner där man lägger ner små skolor, om det är bara en ekonomisk fråga eller om det också är en kvalitetsfråga. För det är en väldigt, väldigt annorlunda förutsättning. Eller så tänker jag på liksom utifrån bekanta som jobbar i sådana sammanhang, och liksom jag vet folk som bor i sådana miljöer där man liksom, även om barnen åker långt till skolan, så är de fortfarande inte mer än 40 barn på hela skolan liksom.
Nej.
Det är en väldigt annan verksamhet, och lägg till också så här, behörighetskrav och grejer, så är det ganska komplicerat. Att driva utbildning för yngre elever tror inte jag är så himla svårt.
Nej.
Men det kommer ju en brytpunkt när man måste åka till en annan ö, när man måste åka till, in till stan, när man måste liksom ta de här långa resorna som du beskriver så.
Mm.
Och någonstans, alltså på ett sätt håller jag med dig om att liksom det är viktigt att man så.
Mm.
På ett sätt tänker jag att så här, det finns en progression i det där. Eller så. Jag vet elever som säger vid årskurs, när man börjar 4:an, då får man byta skola och gå på en skola som är lite större, lite närmare stan, lite liksom så.
Mm.
Det kanske är rimligt utifrån behörighetskrav liksom som finns. Jag tänker att många, även inte så himla små skolor, ser över sina högstadier och börjar liksom bygga större enheter runt om åldersgrupperna, för att det är rimligt utifrån allt från sociala faktorer till liksom att inte vilja ha skolor där det är en person som är ensamt ansvarig för all SO-undervisning för exempel. Men sätt dig bara in i dig själv, att du jobbar på en skola där du hade varit den enda svenskläraren.
Ja, då hade jag dött, naturligtvis.
Eller, men det, men du har inte kunnat göra bra jobb, så där måste man ändå se liksom på sådana grejer. Och det kan ju funka igen när man är yngre, när man har mer andra saker än ämnen som förenar den. Men liksom, högstadieskolor kan inte vara hur små som helst. Gymnasieskolor kan inte vara hur små som helst. Och det måste, det finns en handfull kommuner i Sverige, jag vet inte hur många de är, som inte ens har egna gymnasieskolor. För att det finns inte en marknad för det. Utan man löser det på regional nivå eller på liksom interkommunal nivå. Och jag tror ändå att det är inte bara ekonomi liksom.
Nej, men absolut inte. Men jag tycker någonstans att vi borde ha en politisk diskussion om det. Och jag tycker det är märkligt att vi inte har det. Jag tycker det är märkligt att, för jag kan ju tänka mig att det finns liksom, det finns ju olika aspekter på rättvisa till exempel. Att det finns ju liksom en del som tycker att rättvisa är att alla får lika mycket pengar oavsett, eller att man liksom, att det finns någon sån slags rättvisa, medan andra menar att rättvisa handlar om att vi använder statliga medel för att kompensera där marknaden inte löser det. Och det är två olika aspekter på rättvisa som vi liksom inte pratar om, för vi fastnar i detaljkunskaper och diskussioner och sådär. Alltså jag skulle så gärna vilja att det blev tydligare av, för det här är ju politik, det här är ju hur vill vi ha det i vårt samhälle, och det skulle jag vilja att politikerna faktiskt pratar om, för när de svarar hela Sverige ska leva, då blir det ju någon slags populism av alltihopa igen, för att det är väl klart att ingen vill att någon del av Sverige ska dö. Det blir ju liksom...
Nej, det är bara rimligt.
Men vad är det de vill? Det skulle jag gärna se. Så att så är det. Men från någonting helt annat så måste jag ju bara få nämna att det här att man kopierar upp nationella prov till förbannelse.
För att de läcker
ut. Kan vi bara sluta med det?
Jag läste en intressant konspirationsteori som var lite på skämt på Twitter som analyserade så här, vilka prov är det som delas och inser att så här, det finns alla prov läcker ju förutom SO-proven. Och misstänker att det är kring SO-lärare som håller på att läcker alla andras prov bara för att jävlas med dem. Jag köper den teorin totalt.
Ja, ja.
Och jag tänker att vi bara avskeda alla SO-lärare till det så att vi har hittat den jäveln som gör det.
Ja, men alltså någonting är det ju liksom. Jag vet inte. Jag läste någonting så här på DN Åsikt. Någon som var väldigt upprörd och trött på hur mycket hon hade kopierat. Jag hör under två dagar.
Jävlar, vilken svårsåld. Vilken svårsåld perspektiv.
Ja, fast det
är... Åh, jäklar, hör du. Nu hör du.
Vad är det?
Det du hör i bakgrunden, det är andra gången i vår podcast historia som det händer. Om du har öppet fönster om någon minut så kommer du höra bort det också. Det flög just förbi typ 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken JAS Gripenplan på så här jättelåg höjd.
Ja, nu kom de hit. Nu är de här.
Du ser. Ja, du ser. Det här är som ett experiment. Det är andra gången i vår podcast historia som det händer. Sist var det under en intervju med Carl Heath i Almedalen för några år sedan.
Ja.
Skitsamma. Nu tillbaka till nationella proven. Förlåt att jag berättade.
Ja, men jag måste få åka förbi här nu. Ja, men i alla fall, jo, men då säger denna Camilla Lind då som har skrivit den här att jag har under två dagar kopierat 3487 färgkopior för att ersätta matte 1B, 2B och 2C för att man måste kopiera färg. Och sen så är det då en matematisk uträkning då för vad kostnaden är bara i kopiorna. Och utöver det då så är det ju arbetstimmar för att kopiera upp detta. Och så är det då 1313 olika gymnasieskolor som vi har runt om i landet. Och det, just nu så lägger vi ofantligt mycket pengar på dels att ta fram prov som aldrig kommer att användas för att de läcker i förtid. Dels på att ta fram våra administratörer får ju på nationella provstaden börja två timmar tidigare för att hinna kopiera. För att man vet heller inte förrän på själva dagen vilka prov det är som gäller. Och dels bara det här så kostar det ju naturligtvis att kopiera upp de här nya proven och distribuera dem. Så att vi lägger skattepengar på absolut ingenting. Och sen hade jag ju mattelärare nu som hade suttit i 5 dagar och gjort de muntliga proven. Muntliga prov som nu då inte får räknas eftersom de svaren också har läckt.
Men de får inte räknas i nationella proven naturligtvis. Nej. Men de borde ju rimligtvis få räknas vid betygssättning.
Man följer skollagen så står det ju att du ska till all tillgänglig kunskap om eleven. Så ja, det skulle man ju kunna säga att man kan. Men problemet blir ju ändå att vi ägnar oss åt 5 dagar ägnar en enskild lärare åt att göra de här muntliga proven och sen så ska den liksom ändå inte så vet vi ändå att eleverna kan ha liksom läst svaren redan från början så det blir ju så jävla meningslöst.
Men det där är så rubbat någonstans. Ja. Alltså det är så himla så bara för...
Ja, det är rubbat det... redan från början att jag lägger så mycket tid på dem och sen så dessutom så lägger vi tid på dem till ingen nytta. Det känns ju som att vi kan göra annat med den tiden. Just nu är min paroll, vi lägger ner nationella prov. Vad tror du om det?
Jag köper det. Alltså, men på riktigt köper jag det.
Ja, men tills de har löst den här skiten. De måste ju lösa det och sen kan vi väl ha nationella prov. Men tills de har löst
det. Men det är så patetiskt med folk som bara säger vi måste digitalisera dem. Så här, jo, det är på väg. Det är inte som att ingen har tänkt på det. Utan det är liksom det är andra saker som jag tittar till.
Ja.
Men jag tänker också någonstans att så här, det är så uppenbart fel designat. när man kan lägga miljoner kronor på att ta fram de här nationella proven.
Mm.
Jag är fortfarande helt säker på att det dyraste i hela den ekvationen är alltså designen av frågor.
Mm. Mm.
Med arbetstid och med liksom kvalitetssäkring och uttestning och utformning och revidering och så.
Mm.
Kopiorna för extraproven, det tror jag egentligen är en ganska så här, försvinnande kostnad sett i hela systemet.
Mm.
Det är klart att miljoner kronor kan verka dyrt från ett perspektiv, men liksom svensk skola kostar så otroligt mycket mer. Att det är inte riktigt ett problem, utan problemet är andra saker. Men det är liksom, det är någonting märkligt med design, att man kan lägga miljoner och miljoner och miljoner på att designa någonting som går att läcka med Snapchat. Liksom. Det finns någonting otroligt fel i strukturen, inte. Och jag är helt säker på att Skolverket liksom hade kunnat vidta tidigare åtgärder och bättre åtgärder om de hade haft liksom det som ett perspektiv.
Ja, men vänta lite. Du måste bara få höra detta då. Jag ska skvallra en sak för dig. Det var ju de som läckte ett av proven själva.
Ja, det var konstruktörerna som läckte ett av reservproven.
Vänta. Ja, de läckte ett av. Jag vet inte. Ja, de läckte det själva. Ja.
Jag får med att det var så att den universitetsgruppen som utvecklade reservprovet råkade publicera det på sin webbplats.
Mm.
Och, ja, men precis, sådana grejer. Man blir så här, wow, vad händer? Eller så. Ja, men det är ändå sidospår. Det är ett par miljoner på det där. Större summor pengar, som också är så här, i världen av hjärndöda grejer.
Ja.
Veckans skolepopulism.
Ja!
Finalplats. Går faktiskt till någon som håller på med skolpolitik men som inte gör det inom ramen av ett politiskt parti. Här kommer en bubblare. Om den här personen eller de här personerna lyckas grunda ett parti innan september så får de gärna vara med och tävla i skolpolitik som är som annars har de en hedersplats.
Får vi höra?
Det är två personer, två äldre personer, surprise, det är gamla människor vi pratar om.
Jaha.
Som heter Hans och Barbara.
Mm-hmm.
Som har bestämt sig för att utlysa kommunistvälde i Sverige. Vi lever i en kommunistdiktatur i det här jävla landet. Och det får vara slut på kommunistvälde nu, säger de om den regeringen vi har just nu.
Ursäkta?
Det måste komma en ny regering som är mer pragmatisk.
Gällande vad?
Det säger de i Dagens Industris TV 24-25. Det är ett par som har fått ganska mycket uppmärksamhet på senaste tid, för de håller på att skriva en bok om sitt stora företagsimperium, som de också fått se Svenska Akademins stora
Svenska pris. Akademin?
Inte Svenska Akademin, förlåt, Svenska Dagbladet. Jag blandade upp Svenska någonting. Det gick fort, det var i mitt huvud. Jag ser kopplingar som inte finns. De har fått ett stort bragdpris för årets entreprenörs för sitt företag. De släpper boken Tough Love som beskriver grundfilosofin bakom.
Okej.
Okay. Och då kommer det att de här två, särskilt kvinnan Barbara, är grundarna av Internationella Engelska Skolan. Det här friskoleföretaget som äger 36 skolor i Sverige.
Mm. Just det. De som har de här fyra A4-sidorna med regler över hur elever ska vara.
Ja, ja, precis. Precis. Mm. Som fick kritik från Skolinspektionen för att eleverna inte har något inflytande över ordningsregler och säger, ja, någon nisch måste man väl få.
Ja, okej.
Okay. Som att säga, bryta mot skollagen är en nisch som de jobbar med. Hur som helst, det här paret, de sålde av en del, eller hela sitt företag, det förstår jag aldrig riktigt, till något internationellt riskkapitalistföretag.
Ja.
Så de skulle äga skolor. Och cashar ut sköna 700 miljoner kronor på det. Bam! Så de har hämtat miljoner och miljoner och miljoner i många år av skattepengar som har blivit vinst. Som skulle ha varit så här skolpengar, helt enkelt. Så, det är deras företagsred, det får man pris för, det kan man skriva böcker om. Och när någon vågar ifrågasätta det, då jävlar får det vara slut på det här kommunistväldet. Det kan vara den sämsta alltså, marknadsföringen som finns för politiker på andra sidan. För om det är de som beskrivs som en pragmatisk regering som är liksom okej med det här sortens beteende, då är det ju, alltså det är ju livsfarligt. Och det är nog ganska fascinerande, för de här personerna har varit de är inte alls ointresserade av politik.
Nej.
De konsulter åt allt från moderater till miljöpartister till sverigedemokrater. De donerar pengar till det republikanska partiet i USA. De har alltså alla möjliga olika liksom, kopplingar till politik. Förutom att de också då uppenbarligen snor skattepengar.
Ja, och så tycker de att fascinerande måste jag ju säga att de liksom tycker, men bara det här att det här språkbruket som jag är så allergisk mot, när man liksom förskjuter sakerna liksom allt höger om eller allt vänster om ja, SD är vad heter det, vänsterextremism eller
ja, liksom, och också hur man förminskar alltså allvarliga brott mot mänskligheten någonstans.
Ja. Precis.
Man, liksom, så här, man kan inte prata om liksom kommunistisk, alltså
nej, men precis.
Vi har inte kommit till så långt från den kommunistiska tiden när det kommunistiska diktaturer som mördade miljontals människor för att liksom skoja om det. Det känns inte som att det är riktigt rimlig liksom grej.
Nej, och beskylla Stefan Löfven och de, det gänget för att vara liksom kompisar med Stalin eller kommunistvälde. Alltså det blir ju så, det blir ju som absurt på riktigt liksom.
Ja, jag vet.
Nej, de får priset och inte de får bubbla i SM i skolpopulism. Fy fan. Sa
ja,
jag nu på
svenska. Sitt parti lite snabbt bara att det fort internationella engelska partiet. Jag vet inte vad de kan hålla på med.
Ja, men de
ja. Det får de göra. Och sen så efter det så får vi se om de tar sig till finalen i Kista eller vad som händer.
Ja.
Det är kanske om de gör det så har de ju inte alls dåliga förutsättningar att ta hem det här varorörelsens konstigaste kommentarer. Det finns ett hederspris för det, tror jag.
Ja, eller hur?
Du, Karin, vi ska ta runda av det här samtalet.
Det ska vi göra, det ska vi göra. Det var roligt att prata med dig, Jakob.
Det var det verkligen. Vi hörs igen om en vecka ungefär. Tack för att ni var med oss. Ha det gott. Hej!
Hej! Vi här i Skolsverige. Båden som handlar om den svenska skolan.